Jag undrar om inte en av de vackraste små verksamheter som vi har i den här församlingen är vår omsorgskassa eller hjälpkassa, som ni hör att jag och några med mig ganska ofta talar om. Den där kassan gör inget väsen av sig. Den finns bara där, och den uppstod en gång för att hjälpa människor att lösa tillfälliga ekonomiska bekymmer. Någonting som ju ökar lavinartat i vår stad, här i innerstan, men också ut över vår Storgöteborg och många av våra förorter. Det ser likadant ut i många av kyrkorna här i Göteborg, att behovet av ekonomisk hjälp växer väldigt, väldigt drastiskt. Jag kan glädja er med att vi i år har gett ut i den här hjälpkassan långt mer pengar än vi någonsin har gjort något annat år. Och det ska ni se som någonting glädjande. Jag kan också glädja er med att det kommer in mer och mer pengar till den här kassan, så att vi kan fortsätta att förmedla. Vi försöker förvalta de här pengarna, som ju är en väldigt begränsad del av vår ekonomi. Vi försöker förvalta dem så gott vi kan, och meningen är inte att man ska kunna leva på den här omsorgskassan, utan det är tillfällig hjälp. Så hade jag för någon vecka sedan ett så underbart litet samtal med en man som kom, och han var i ekonomisk nöd, och vi pratade en stund och jag förklarade lite spelreglerna för honom, och han ville ha hjälp. Och till slut så sa jag att det vi kan hjälpa dig med just nu, det är att du kan få ett presentkort på Hemköp att köpa livsmedel för 300 kronor. Och då tittade han på mig ganska besviken. Han hade nog behövt oändligt mycket mer, några nollor till bakom det där. Men jag förklarade att det är just nu vad vi kan hjälpa dig med. Ja, han accepterade det. Men så sa jag också att om det nu är så att det uppstår behov igen, sa jag, så är du naturligtvis välkommen tillbaka. Och då sken han verkligen upp och reste på sig, och så sträckte han fram handen och så sa han: då ses vi imorgon, sa han. Och jag önskade verkligen att jag skulle ha kunnat sagt: välkommen, vi vill ge dig lite pengar varje dag i fortsättningen. Men vi kunde inte det. Han är nämligen inte ensam. Vårt kyrktorg här ute har förändrats. Det har förändrats på några år från att vara ett kapprum där man hängde av sig rockar och kappor till att idag faktiskt vara ett vindskydd för väldigt många människor i Göteborg som behöver någonstans att vara, som behöver möta goda blickar, som behöver någon att prata med en stund och som ibland behöver pengar för att kunna klara de närmaste få dagarna. Det här har varit en lång process. Den tog ny fart när vi för något år sedan öppnade vårt kyrktorg för en sittstrejk för en stor grupp iranska vänner. Och de blev kvar länge och de är kvar än, och jag önskar att vi aldrig någonsin ska vända tillbaka till att betrakta den här delen av vår kyrka som ett kapprum. Det här är ett vindskydd för människor. Varje dag veckan igenom ser det likadant ut. Det kommer människor med skiftande bakgrund, många asylsökande, många papperslösa, många hemlösa och väldigt många luggslitna, kantstötta människor av ett ganska hårt liv. Jag vill ta tillfället att säga att våra värdar tar ett stort ansvar i detta. Det är inte alltid enkelt, men de tar ett stort ansvar. Sture, Tina, Agneta och jag som jobbar inom omsorgen gör vad vi kan för att försöka lösa tillfälligt åtminstone åt människor. Susanne och alla som jobbar ute i vårt café drar ett jättelass i detta. Och så alla ni som ibland hör av er och någon annans vägnar och säger att jag har en vän eller en granne, en bekant som är i tillfällig nöd. Kan vår kyrka hjälpa till? Tack för att ni gör det. Och vi vill så långt det går finnas där. Och så har jag en längre tid känt att det är någonting precis här. Alltså jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är. Men Gud vill någonting med detta. Någonting som är mycket större än vår kyrka. Någonting som faktiskt rör kristenheten i den här stan. Och den senaste tiden har jag fått för mig att det som nu händer av växande sociala behov och att de letar sig bland annat hit är som om det kommer en liten, liten rännil av behov in i vår välbärgade, välordnade, välorganiserade miljö. Någonting som med Guds hjälp och i Guds händer kan få växa över sina egna breddar och bli liksom en ny öppning för Guds rike i den här staden. För det är en andlig lag. Att där vi öppnar våra dörr för människors behov, där liksom strömmar Guds ande in med förnyelse och välsignelse. Det är någonting här. Och jag tror också, vill understryka, att det här har med oss att göra också. Vilka vi blir, vilka vi är och vad vi med Guds nåd och med Guds kraft kan få bli i framtiden. En utmaning som gäller just detta med en växande generositet. Och jag ser ingen gräns för detta. Det här är vår chans. Det finns liknande chanser i vårt arbete ut över hela världen. Men detta är vår chans att få vara med om det generositetens mirakel som jag nu ska läsa om utifrån faktiskt Bibelns längsta kollekttal. Det är 15 versar långt. Detta är Bibelns längsta kollekttal och det är ett alldeles fantastiskt tal. Jag läser. Det är från andra Korinthierbrevets 8:e kapitel. Jag vill tala om för er bröder vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra er, efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats. Efter Guds vilja gav de först och främst sig själva åt Herren och åt mig. Därför kunde jag be Titus fortsätta som han hade börjat. Och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er. Ni som har allt i överflöd, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva. Det här är ingen befallning, men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er, och det kan ni ha nytta av, ni som i fjol påbörjade arbetet, och det med god vilja. Fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan. Allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att de andra ska få det bättre och ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist. Så blir det jämvikt, som det står. Han med mycket fick inte för mycket. Han med lite fick inte för lite. Så lyder Guds ord. Jag ber er lägga märke till, precis i slutet av den här långa texten, det här lilla ordet för. Han med mycket fick inte för mycket. Han med lite fick inte för lite. Och jag ska alldeles strax i slutet av predikan så ska jag återvända precis till den där alldeles geniala tanken. Bakgrunden till den här texten är ju att Paulus under sina missionsresor ganska ofta återkommer till en insamling till de fattiga i Jerusalem som han brinner för. Det finns säkert flera skäl till att han ägnar sig åt det här. Främst därför att församlingen var fattig på grund av att svår hungersnöd hade dragit över den här delen av landet. Det handlade också faktiskt om social omsorg. Att man i den unga församlingen hade fått ta emot ganska många gamla som hade flyttat till Jerusalem för att de ville dö där. Och tidigare hade synagogan svarat för deras behov, men nu behövde någon gå in och hjälpa dem. Det verkar också som om Paulus vill understryka kopplingen till Jerusalem. Lite av det vi understryker med Kongo här idag. Att han lite vill säga att vi sitter ihop med apostlarna i Jerusalem och deras viktiga arbete. Nu skriver han till församlingen i Korint. Han berättar om det mirakel av generositet som har inträffat i församlingarna i Makedonien. Och är det inte lite underbart att allt det här händer i Makedonien? Ett område som ju den här församlingen står i väldigt nära kontakt med. Vi fick ta emot en våg av invandrare, arbetskraftsinvandrare på 70-talet. Några av dem kom precis från Makedonien. Och numera så får vi skicka tillbaka till Makedonien Slave Popovski, många av hans syskon som åker dit som evangelister, bygger församlingar och gör ett fantastiskt arbete. Miraklet i Makedonien är att de här människorna, observera, under svåra prövningar och i djup fattigdom har överflödat i den rikaste givmildhet. Paulus sträcker sig och så säger han, de har gett inte bara utifrån sin förmåga, utan de har gett över sin förmåga. I texten finns några svar på den alldeles avgörande frågan som egentligen har gått genom hela den här temaserien Heliga vanor, nämligen frågan hur? Alltså, hur går det till? Hur blir man en generös människa? Hur blir vi en generös miljö? Hur kan den här rännilen som vi nu märker strömmar in hos oss, hur kan den få växa till en flod som liksom svämmar över alla gränser och rör och välsignar den här stan? Det är min fråga idag. Jag ska ta några citat ur texten och låta texten besvara detta själv. Själva nyckelversen är den nionde versen i det jag läste. Den lyder så här. Ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull. För att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Alltså märk att Paulus inte utgår ifrån att Gud ska få allt. Det är inte hans tes. Han utgår ifrån det faktum att Gud redan gett allt i Jesus Kristus. Han har gett sig själv till botten åt oss. Där börjar allt sammans. Och det är så enkelt. Och det är så befriande därför att det löser så mycket kramp. Gud har redan gett oss allt. Där börjar det. Poängen är naturligtvis inte att man inte kan vara generös utan att förstå det. Alltså som man bara djupt troende människor skulle vara generösa. Jag vet att ni har allt för många grannar och arbetskamrater som överflödar i generositet utan att ens kalla sig kristna. Det är inte det det handlar om. Poängen är att i bilden av Guds bottenlösa nåd, att man aldrig förlorar den, så ligger det oändligt mycket kraft till att släppa taget om sig och sitt. Allt det vi har, det är Bibelns tydliga undervisning. När det gäller egendom, när det gäller tid, när det gäller pengar. Allt det vi har vi fått ur Guds händer. Vi lånar det i någon bemärkelse en tid. Och om det börjar i våra munnar och i vårt tänkande blir för mycket mitt och vårt, så är det nog klokt att tänka tanken: har jag liksom växlat bort den här stora bilden mot en bild som gör att min värld håller på att krympa och krympa och krympa? Jag blir snålare och snålare. Det här är ju mitt. Nej, i någon bemärkelse är det inte det. Jag tror att det var Luther som sa att om man inte betraktar sina ägodelar som allmän egendom, så är de att betrakta som stöldgods. Jag tycker den är bra i någon bemärkelse. Jag ska exemplifiera detta med att säga att i somras var vi ute och åkte båt. Vi har ingen egen båt, men vi lever på vänner som har båtar. Det är billigare för oss, ska jag säga. Och så skulle vi stanna och äta på en restaurang på ett ställe vid en lång brygga. Och den här bryggan satt ihop med några fastigheter och i slutet låg restaurangen. Och vi insåg att det fanns ingen chans att parkera båten, eller vad det heter, lägga till båten. Parkera båten, citera inte detta. Men det fanns ingen till att angöra den här bryggan. Och så vi sa att vi kör in och så släpper vi av allihopa, och så får någon åka och lägga till båten någon annanstans. Och då såg jag direkt att där var ju ett hus, ett fantastiskt fint hus. Och på balkongen stod en gubbe och spanade som en hök mot minsta lilla rörelse hos oss. Så vi la till båten, det kanske handlade om 30 sekunder, för att släppa av dem, för att de snabbt skulle springa från, liksom bort mot restaurangen. Och då höjde han sin röst där uppe på balkongen och gjorde det väldigt tydligt att där ni lägger till båten nu, där lägger inte ni till båten, för den här bryggan är min, sa han. Och jag blev så frestad att bara ropa ett par små saker till honom och säga: du, den här bryggan är inte din. Det här är Guds brygga och jag jobbar för honom. Sprätt hök. Jag var så sugen. Tack, jag är väldigt tacksam att jag höll mig. Och bara puttade ut båten igen och sprang bort mot den här restaurangen. Vad händer om man förlorar perspektivet? Allt det vi har är Guds. Det kommer ur Guds hand. Och det yttersta beviset på det är Jesus. Att Gud gav sig själv i sin son Jesus, det är det yttersta beviset. Och därför ställer Paulus frågan, som ju inte är en retorisk fråga: ni känner väl vår Herre Jesu Kristi stora gåva? Ni känner väl den? Det är så mycket andlig vägledning i det förhållningssättet. Jag håller rätt bild levande. Hur blir jag en generös människa? Ja, här är ett svar. Det andra är ju att Paulus i den här underbara texten, tycker jag, talar om den nådegåva de har fått av Gud i den första versen. Och så läser man och undrar: vad är nådegåvan i det här sammanhanget? Och så upptäcker man: det är att kunna ge. Det är nådegåvan. Att kunna ge. I Romarbrevet, där bilden tecknas av kroppen och de olika lemmarna, så jämställer författaren den profetiska gåvan, undervisningens gåva, med just gåvan att dela med sig frikostigt. Alltså som ett uttryck för Guds nåd. Som ett uttryck för att Gud har utrustat dig på ett övernaturligt sätt. Så finns det här viktiga uttrycket att man delar med sig. Och det är viktigt att säga idag. Uttrycket för att Guds nåd var över dem var inte att de blev rika, utan att de blev generösa, frikostiga med det de hade fått. Och så det tredje. De kom självmant till mig, skriver han om makedonierna, och tiggde och bad om att få hjälpa de heliga. Märk att det är inte Paulus som tigger om makedoniernas eller korinternas pengar. Det var de själva som tigger om att få ge bort. Och jag läste det där så tänkte jag, det är också ett sorts tiggeri. Det är så omvänt att tigga om att få ge istället för att tigga för att få. Men det här rör ju en punkt som är viktig varje gång vi pratar om pengar. Och det är att det rör moralen runt vårt givande. Det räcker ju att titta på en del kristen TV för att förstå hur frestande det är att börja tigga åt Gud. Och att lova saker å Guds vägnar och säga att om du bara sår in, som det ofta sägs, i just vår verksamhet, så kommer Gud att belöna dig rikligt för det. Allt från ekonomiskt välstånd till hälsa. Jag har hört allt möjligt utlovas. Och man gör det med en retorik som åtminstone får mig att bli direkt illamående. Det är någonting omoraliskt när man drar detta för långt. Och ändå finns det ju i botten, som det gör med all villfarelse, ett korn av sanning. Att det är bra att ge sina pengar till något vettigt. Men det här faller tillbaka naturligtvis på alla oss som handhar insamlingar till gemensamma projekt. Mission, jag tänker på Världens barn som vi just nu har haft. Hjälpkassan. Att inte med vår attityd släcka givandets glädje. Inte göra det med att trycka på dåligt samvete-knappar eller skuldknappar eller något annat. Utan veta att när Bibeln undervisar om givande så är det alltid någonting frivilligt. Det är alltid någonting som ska springa ur ett hjärta som har blivit vidrört. Om det inte är det, så är ju Guds budskap att då kan du behålla dina pengar. Det handlar liksom inte om det. Det handlar om att få ge. Och Paulus uppmuntrar dem och säger, de gav inte bara det jag hade hoppats på. Säg själva gav dem. Senare så ger han lite råd just kring detta med yttre påtryckning. Jag tycker man kan läsa Nya testamentets hållning att om det behövs yttre påtryckningar vad det gäller våra projekt, stora projekt, så är regeln stor försiktighet om alls påtryckningar. Så här står det i det 9:e kapitlet. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Tänk om det är så här. Jag vet inte om det är det, men tänk om det är så. Att om man ger efter sin förmåga, fortsätter att göra det uthålligt, så kan det med tiden leda till att man upptäcker att någonting har hänt. Generositetens mirakel har hänt. Och jag märker, nu får jag vara med och ge till och med utöver min egentliga förmåga. Paulus är faktiskt inne på det här i den här texten. Alltså att det finns ett växande i detta. Han talar om frikostighetens gåva, som han nu önskar att den ska bli fulländad. Märk att han är inte nöjd här, utan han vill att det här ska växa ytterligare. Någon har sagt att det enda sättet att få en vettig relation till sina pengar är att ge bort dem. Och det kan vi suga lite grann på. Jag tror att det ligger någon sanning i det. Just därför att man i givandet upptäcker vad mycket det gör med oss när vi ger bort. Och så vill man med tiden gärna ge mer. Tänk om det är på samma sätt med tid, med engagemang. Att ju mer man ger, desto mer generös blir man. Alltså desto mer vill man ge vidare. Det är som om man själv längs vägen förändras. Och jag tror det finns en enkel poäng bakom det. Och det är ju att det är först när man verkligen ger någonting som man förstår varför man ska ge. Förstå, det fattar man liksom inte innan, men när man smakar välsignelsen av att släppa taget och ge bort, då förstår man detta. Det ska sägas att det är skillnad på att ge och att vara generös. Detta menar i alla fall författaren och psykologen Patricia Tudor Sandahl, som just har skrivit en bok som heter Ett givande liv och som kommer hit i början på februari till Smyna kyrkan för att hålla föredrag om detta. Ge är något man gör, säger hon. Generositet är en hållning, alltså någonting man är. Och ibland så har man nytta av att lite titta på ords rötter, och hon hjälper oss med det. Och säger att ge eller giva är ett fornnordiskt ord som fått väldigt många valörer beroende på sammanhang. Skänka, tilldela, bevilja och så vidare. Alltså någonting man gör en gång eller upprepat. Generositet har sitt ursprung i ett latinskt ord som betyder egentligen att tillhöra adeln eller att vara ädelsinnad. Och så kom det med tiden att beskriva inte enskilda handlingar utan en kvalitet hos människan. Att ge, skriver Tudor Sandahl, det är att öppna sin plånbok. Att vara generös, det är att öppna sitt hjärta. Visa vem man är utan att visa upp sig. Visa vem jag är. Och jag ska gå mot slutet med att plocka några väldigt konkreta tips om detta som jag tycker finns direkt och indirekt i den här texten. Och det första är att det är klokt att ge tillsammans. Alltså, givandet är inte en privat sak. Det framgår ju väldigt tydligt när Paulus skriver här. Det är systematiserat, det är ordning och reda och det bygger på ett klokt förvaltande av det som samlas in. Och Paulus vågar ställa testfrågan offentligt. Den som lyder, svarar resultatet av det här emot den goda vilja som gjorde att människor öppnade sina hjärtan och sina plånböcker? Alltså, om nu människor vill ge, hur gör vi detta bäst? Inom omsorgsarbetet i Smyna så besöker vi just nu, där vi hinner, andra organisationer, andra församlingar i Storgöteborg. Vi träffar dem, vi lyssnar på dem, vi försöker lära oss av dem. Men också faktiskt för att se hur kan vi samarbeta med andra aktörer i vårt samhälle för att på något sätt göra något åt den sociala nöden. Hur kan vi bli bättre på att samarbeta? Insikten bakom detta är ju att ingen av oss klarar detta själv. Men om vi gör det tillsammans så kan vi nå ganska långt. Det är precis det Paulus håller på med i sina brev. Han skriver liksom kors och tvärs fram och tillbaka och funderar på hur ser våra bidrag ut, hur kan vi göra detta för att resultatet ska svara upp emot den goda vilja som gjorde att någon gav efter sin förmåga. Det andra är, ge långsiktigt. Han skriver, ni som i fjol påbörjade arbetet och det med god vilja, fullfölj nu det arbetet. Paulus är smart. Jag måste säga att ibland är han jobbig, men han är smart. Han ställer liksom den ena gruppen lite mot den andra och försöker sporra dem till goda gärningar. Han skriver till makedonierna att Akaja, säger han, de har förberett sig ända sedan i fjol för detta. Så liksom spänner han dem lite grann emot varann. En väg till långsiktighet, det är att ge regelbundet. Att göra givandet till en vana som ju den här predikoserien handlar om. Jag tillhör dem som tycker att tionde givandet är en fantastisk princip. Jag kan tänka mig att det finns lite olika känslor och tankar runt detta. Jag tycker att det är en fantastisk princip. Alltså detta att ge 10% av det man tjänar tillbaka till Gud. För så var det ju. Tionde givandet var förstlingsgåvan. En slags sätt att säga att eftersom allting kommer från Gud, skaparen av allt, uppehållaren av allt, så vill jag som ett uttryck för det ge tillbaka en del av det jag får. En första del, en förstling. Främst av allt som ett uttryck för en livssyn och som ett uttryck för tacksamhet. Men också som en slags enveten bekännelse. Gång på gång, månad efter månad, ett helt långt liv. Så här ser jag på livet. Genom att ge en del av det jag tjänar tillbaka till Gud så säger jag, jag vill inte fastna här i det materiella. Jag vill ära Gud med mitt liv, med mina ägodelar, med mina pengar. Jag har ett högre syfte med mitt liv än att bli förmögen. Det ligger någonting av bekännelse i detta. Att regelbundet och långsiktigt släppa taget om det man har. Jag tror också att det handlar om att grundlägga i sitt liv en ekonomisk rytm. Alltså det är ekonomins motsvarighet till vilodagen skulle man kunna säga. Var sjunde dag vilar jag för att jag avstår från arbete för att välsigna arbetet med min vila. Och var tionde krona ger jag bort för att det jag har kvar, att jag ska få ett sunt förhållande till det. Paulus talar faktiskt aldrig om tionde. Hans princip är en annan och den lyder ge efter förmåga. Vi vet inte riktigt varför han aldrig talar om tionde. Kanske vill han inte begränsa sig och ta till för lite. Men jag tror att man mycket väl ska hålla ihop de här båda. Det löser så mycket knutar på det området när han skriver: har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte utifrån vad han inte har. Så är det. Och så vill jag tillägga också, ge anonymt om det går. Det finns en ordning i insamlandet som Paulus håller på med i Nya testamentet som i någon mån avpersonifierar både givaren och mottagaren. Jag tror det finns en poäng med detta. Det är liksom ett vi som ger, inte enskilda människor enbart. Jag tänker så här att det är uppenbarligen inte lätt att för en människa som nästan inte har någonting att ta emot pengar ifrån någon som har det väldigt bra. Det är inte lätt. Och det har med människans värdighet att göra, hennes höghet att göra. Vi är inte skapade för över- och underlägsenhet. Vi är skapade jämbördiga och därför ska våra möten alltid ske i jämnhöjd, i ögonhöjd. Ingen ska behöva stå i tacksamhetsskuld till den andra. Det här märks väldigt tydligt runt vår omsorgskassa. Att det känns oändligt mycket bättre om pengarna kommer från en organisation eller en förening eller någonting än ifrån en privatperson. Därför att i det organiserade och anonyma ligger en akt av respekt mot den människan jag nu vill hjälpa. Därför är det bra. Och jag tycker att det är Jesu undervisning rakt igenom. Det är bra om så få människor som möjligt vet vad vi ger. Det är någonting med offentligheten som korrumperar. Jag har kluvna känslor inför sådana här pressmeddelanden. Jag såg ett häromdagen faktiskt också att den och den kändisen hade låtit donera x antal miljoner till välgörenhet. Det är naturligtvis fantastiskt. Och hjälpen är ju hjälp, liksom, varför man än ger den hos den som får den. Men det är någonting med givaren som inte är oviktigt. Det är någonting med oss. Att jag tror att tillfredsställelsen och nyttan för givaren hade blivit oändligt mycket större om gåvan hade tassat oskyltad från givare till mottagare. Jesus visste det där. Var noga, säger han, att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn. Annars har ni ingen lön att vänta hos er far i himlen. Och så gör han det så tydligt när han säger: nej, när du ger allmosor, så låt inte den högra handen veta vad den vänstra handen gör. Vad är poängen med det? Ja, kanske bara detta att det anonyma liksom aktiverar ett belöningssystem som är något annat än det som syns och hörs och kan bedömas. Någonting som handlar om våra liv. Vilka vi blir. Någonting som handlar om känslan av betydelse i världen. Och någonting som också handlar om att skapa något osynligt tillsammans med sin Gud. Ett inre liv tillsammans med sin Gud. Och då är jag tillbaka där jag börjar, den där lilla, lilla anmärkningen. Hur ser den där bilden då ut av det vi är på väg emot? Det är ganska intressant att Bibeln inte driver tanken om att om vi lyckas så är allting precis lika för alla i detta samhälle. Alla har exakt lika mycket. Jag kan inte hitta det i Bibeln. Därför att det är orealistiskt i någon mån. Lyssna igen till den här versen jag läste. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist. För att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt som det står skrivet. Han med mycket fick inte för mycket. Och han med lite fick inte för lite. Är det inte väldigt intressant med det lilla ordet för? Någon fick för mycket. Det är ett bekymmer tydligen. Någon fick för lite. Det är som om båda dessa grupper skulle må betydligt bättre om de bytte för med varann. Alltså att den som har för mycket kan vara med och lösa för lite för den andra. Och att man aldrig någonsin glömmer att även om saker och ting ser bergfasta ut idag, så kan allt förändras över en natt. Och jag kan flytta från sidan för mycket till sidan för lite. Och då upptäcka att jag är så beroende av människor som inte håller om sitt. Och här växer för mig en fantastisk bild av församlingen fram. Tänk om vi kunde ägna oss åt detta. Alla som har för mycket, grattis. Vi kan bli av med ett problem. Det finns nämligen ganska många som har för lite. Och jag tror att vi behöver göra det genomtänkt, organiserat. Och jag tror att det är en väg till välsignelse. Jag tror att det är en väckelsefråga i vår stad. Det handlar inte om pengar först och främst. Det handlar om att ge ett synligt uttryck för det Paulus säger. De gav inte bara efter sin förmåga. De gav över sin förmåga. Ja, sig själva gav dem till Kristus. Vi ska inte avsluta predikan med bön idag. Vi ska avsluta predikan med kollekt.